Bedukeläsningen den för idag den är en kommentar av Ellen White till den lignelse som blir läst här till inledning i Matteus 22. Och läsningen det är på sida 20 i Adventnytt. Och det står det som inledningsvis, lignelsen om bröllopsklädningen rummer en lärdom som är av allra största betydning för oss. Äktenskapet brukas till att betegna föreningen mellan människa och Gud, och bröllopsklädningen är ett bilde på den karaktär som alla må ha där vi blir renat för värdighet till att delta i festen. Det är boken Kristi lignelser som vi ju alla känner. Och det är inte hela det kapitlet naturligtvis som är med här, men det är ett utdrag av det. Och jag ska försöka att träcka fram någon av de punkterna som står här, utan att jag ska läsa hela läsningen som sådan. Den första paragrafen, eller andra paragraf på sida 20 till vänster, där står det att alla som har bekänt sig till Jesus Kristus får sitt namn i livets bok. Alla de som bekänner sig till Gud. Men det står, icke alla de bekänner sig till att vara kristna är sanna discipler. Och det är problemställningen. Det är en divergens mellan alla de som kom till bröllopet och så talar på dem som kom med in till festen. Och det står att den rättfärdiges arvelodd, den gis människan och Kristus kommer igen, men avgörelsen om vem som ska arva samman med ham finns det för han kommer. Jag är uppmärksam på att det är en helt speciell syndags adventistisk uppfattelse av världsförlöpets slut som vi står överfor här i denna lignelse och som Ellen White skriver om så ofta. Det är så att världsförlöpet har ingen begynnelse och ingen ände i östens religioner. Det begynner ingen steder, det ändrar ingen steder. Det är bara en evig samsara, en evig rundgång med reinkarnationer. Så går till det kristna västen så har man också en sån uppfattning av att det ändrar i salighet. Men vägen dit är lite upp och ned med. Men alla ändrar där till sist. I den katolska kyrkan så har man lärt om kärsilden som luttrar människa efter detta liv. Och allt det dåliga blir bränt bort. Och så blir människor renset på den måten och så kommer vi alla i salighet till sist. Så det är ju en osannhet bibelsk sett. Så går till protestantiska kyrkesamfund så lär man meget ivrig idag och det har gjort de sista 100 år att avslutning på världsförlöpet det är ett tusenårsrike med fred och fördragelighet. Och det står, och de citerar texten som står att de ska smida sina vapen om till vingårdskniven. Och de vill se, som Ellen White pekar på flera gånger, den spiritistiska bevegelsen med helbredelse och underverker som en universell bevegelse hän emot detta tusenårsriken. Så går till Bibeln så är tusenårsrike en tid där det står, jag så och se, det var ingen människa mer. Jag så och se, alla fulna var flöjt och jorden var en örken. Och avgörelsen, den finner sted, avgörelsen om du och jag ska vara i Guds rike finner sted för detta tusen, dessa tusen år. Och tusenårsrike är inte ett rike, världen var öde och tom. Och Kristus när han kommer angång, kommer han med sin lön, han kommer inte som frälser. För frälsens möjlighet uttömmes i och med detta liv. Och inte bara det att det uttömmes i och med detta liv, det uttömmes för Kristus förlater sin himmel. Det står, han ska bo i himlen in till allt det är fullbordat som profeterna och de helige skrifter talte om för dem. Och så kommer han icke för att bära synder, men som frälse för de som väntar på han. Det var de generella bemärkningarna omkring inledningen där. Så står det, lite längre ner på sidan till vänster, sida 20, det är medans människorna ännu lever på jorden, att denna undersökande rättshandling finner sted i himlen. Och det är det som gör adventbudskapet så speciellt i kristens sammanhang, ja, i all religiös sammanhang. Det går ju ett bild om att menigheten är bruden och Kristus är brudgommen och de giftes medan han är i himlen och bruden i världen. Så när de mötes är de gift. Det är så där bildet, inte sant? Vid bröllopsklädningen i lignelsen framställs den rene plättfri karaktär som Kristi sanna efterföljare vill vara i besiddelse av. Där står att det är givet menigheten att iföra sig en skinnande ren linnedklädning. utan plätt eller rynke eller så annat sådant. Skriften säger att linnetklädningen är de heliges rättfärdiga gärningar. Kristi rättfärdighet, hans egen plättfri karaktär, som vi tror tilldeles alla där tar emot han som deras personliga frälser. Så den frasen där, den ska jag gänta för att du ska höra den. Du vet, vissa ting hör man så ofta, man hör det inte. Det står att det är Kristi rättfärdighet. Det är Kristi rättfärdighet, hans egen plättfri karaktär, som vi tror tilldeles alla där tar emot han som deras personliga frälser. Problem omkring en sån religiös klassisk uttalelse, det är att det är två uppfattningar av vad det betyder. Och vi står inför ett dilemma som denna artikel eller denna läsning berörer. Nämligen den att i vår kultur har det skett en splittelse på alla möjliga håll. Man har ju skilt själ från legeme och man har skilt gärningar från tro och tro från gärning. Och man har skilt rättfärdiggörelse vid tro från helliggörelse vid tro. Ting som aldrig skulle skiljas ad, men det är så många sidor av en och samma sak, en och samma sannhet. Därför kan man läsa dessa ting på mer än en måte. Och jag hade lyst till att vi kunde läsa det, för exempel som Ellen White gör i denna sammanhang, som om dessa ting hänger samman. Hon säger, hvis man skiljer ett färdiggörelse från helliggörelse, så ödelägger man hela bilden. Eller som Paulus säger, på samma måte som vi mottog Kristus i omvändelsen, på samma måte vandra i ham. Så där hänger vandringen med Gud, växt i nåden, ett helig liv och levnad. Det hänger samman och sker på samma måte som den måte varpå man tog emot Kristus första gång. Väl, det står så mitt på, i det mittelse spalte på sidan 20, nästan för oven står det, oskyldighetens vita klädning blev båret av våra första föräldrar. Det stod det var omhyllet av ett milt lys. Och det var bilder på den renhet och den helighet som de levde i. Så denna renhet och helighet och detta lys försvinner så när synden är en realitet. Och så försöker jag, som vi känner från bibelhistorien, att de försökte att sy samman dessa figenblader för att däcka sig med. Och Ellen White följer till att det är vad de där överträder Guds lov har gjort lika siden den dag då Adam och Eva var olydiga. De har syt figenbladet samman för att skjula den nöjenhet som synden har förorsakat. Och detta försök på att acceptera synden, den går igen i alla kulturer. Hvis du kan se det kort, jag hoppas inte det leder oss för långt bort från saken. Men hvis du går för exempel till östen, så är det onda, det inlemmet i det gode. Det heter ju populärt yin och yang. Alltså lys, mörke, riktigt och förkert, och man, kvinna, dag, natt, vinter, sommar och så vidare. Yin, yang, idén. Idén är den att du må lave en syntese mellan motpoler. Det är rättfärdighet och urättfärdighet. När du smälter dessa samman i en syntes, en tese, antitese, syntese, då har du uppnått sannheten. Alltså du gör plats för det onda i det gode. Och det är östens religioner som gör det. I västen har man, eller hvis du går till den muslimska religion, så har man den samma idé. Alltså där är det så att hvis man ska frälsas i Koran, så kan man kun frälsas via att Gud överser att vi är orättfärdiga. För alla kan aldrig rädda dig från synd. Hvis du läser berättningen i Koran om syndefallet, så är berättningen, den löper i rättning av att Gud kom till Adam och Eva. Det är ju samma historia som i Bibeln. Men den skrivs på med Korans filosofi. Gud kommer till dem och så säger alla där, du ska bara anerkänna att jag är den enaste sanna Gud. Så är du frälst. När Gud kommer till Adam och Eva i Bibeln så står det inte det. Du ska bara anerkänna att jag är den enaste sanna Gud. Nej, jag vill sända en. Och så kallar Gud ham kvinnens sed skall knusas slangens hode. Så där är det krig på liv och död. Och en må dö. Och jag säger dig, slangens hode ska knusas. Kvinnens sed ska göra det av med ham. Och fiendskapet som existerade mellan människa och mellan Gud och Satan. Det fiendskap ska väckas i dig och mig. Det är därför Jesus säger till sin samtid, jag är inte kommit för att skapa fred, men svärd, alltså strid. Alltså min fred ger jag er. Alltså Gud vill att vi ska ha fred med ham, men krig med Satan, krig med ondskapen. Och det är det som är motstycket till det som står i Koran. Det är det som är motstycket till yin och yang. Det är det som är motstycket till den universalismen, som det heter. Den idé att alla människor genom olika processer till sist kommer in i salighet. Så är det icke i Bibeln. I Bibeln är det någon som blir frälst och någon går förtappt. Och Bibeln säger helt tydligt att de flesta går faktiskt förtappt. Och därför kallas de frälste en levning, en rest. Eller de få. De kallas också de många, för de är många när de är samlade. Men relativt sett är de få. Alltså sett i relation till alla, så är de få. Väl, jag går vidare här i läsningen, för det står nederst i mittelse spalten på sida 20. Det är kun den drakt som Kristus själv har skaffat, där kan göra oss skickade till att träda fram för Gud. Denne drakt, Kristi egen rättfärdighetsklädning, vill han iklä en vär angrende troende. Därför råder jag dig, säger han, till hos mig att köpa vida kläder att iföra dig, så din nöjenhetsskam icke skall bli åpenbar. Så kommer en stark och känt uttalelse från Ellen White, och det hämtat allt från det samma kapitel, där det står: i denna klädning, där är vävet på himmelens väv, finns det icke en tråd av jordisk upprinnelse. Då Kristus levde här på jorden, dannade han en fullkommen karaktär, och denna karaktär tillbyder han att ge oss. Som en tillsölet klädning är all vår rättfärdighet. Allt vad vi själv kan göra är besmittat av synd. Men Guds son åpenbarades för att han skulle bära synden, och där är icke synd i ham. Om synden står där att den är lovbrudd, men Kristus var lydig mot all lovens krav. Han sa om sig själv att gör din vilje, min Gud, är min lust och din lov är i mitt inre. Väl, nu kan du läsa detta här, det är en vidunderlig stark uttalelse. Att i denna drakt som Kristus tillbyder oss, denna rättfärdighetsklädning som vi rådes att köpa, där finns det icke något av jordisk upprinnelse. Alltså det är världsfjärnt, det som där i ligger. Evangeliet kommer utifrån och kan icke hämtas i släkten, i historien, i naturen, i vår erfaring. Hvis du vill veta sannheten, bibelsett, så må du ha den via en åpenbaring. Har Gud icke talt, så vet vi intet och är intet. Och så kan man läsa det utifrån en sån populär, idag mycket populär och utbrett teologisk uppfattning, så uppfattar man denna klädning som något man tar på sig. Alltså man är som i den muslimska religion, man är ju som man är. Och Allah kan inte rädda dig från synd, men han kan överse din ondskap. Det står bara att hvis du tror att Allah är den enaste sanna Gud, så vill alla lucka ögonen för din ondskap. Man vill inte se hur dålig du är. Så det är en strid, hvor en ska tapa och en ska vinna. Den finns inte i Koran. Det är bara mindlig, mänsklig, som vi kallar humanistisk morallära. Och därför är man alltid tillböjlig till och måste bruka tvang för att genomföra det. Men det är nog en annan historia. I en teologisk sammanhang så framställer man denna klädning som något man tar på sig. Så är vi den samma person. Undergitt synd och tillfälliga personliga tillböjligheter och egoismer. Och så däcker Gud oss och så ser han på sin klädning och ser inte sannheten om oss. Du kan inte komma längre bort från sannheten. Jag läser lite vidare i samma spalte där det står: där han var på jorden sa han till sina discipler: Jag har hållit min faders bud. Med sin fullkomna lydighet har han gjort det möjligt för vart eneste människa att adlyda Guds lov. Så det är en helt annan måte att läsa det på än man möter den i teologin. I teologin så läser man dessa ting på som om att Jesus levde ett rättfärdigt liv. Och det liv, det däcker han så oss med. Och vi kunde ju självföljligt aldrig leva ett rättfärdigt liv. Och det är ju sant, det kan inte människa. Men Gud tillbyder sig att leva i människa för att skapa ett nytt liv som vi icke äger. Och därför så talar Ellen White i samma sättning om att Jesus tillbyder oss denna rättfärdighetsledning som innebär möjligheten för vart eneste människa att adlyda Guds bud. Icke i betydningen att Jesus har adlytt på våra vägne, men i betydningen att vi kan adlyda. Och det står där en beskrivelse av denna lydighet i det samma, i fortsättelsen till höjre där på sida 20 nederst. När vi overgir oss till Kristus blir vi ett med ham. Vår vilje förenas med hans vilje. Hör det ord där. Vår vilje förenas med hans vilje. Sinne blir ett med hans sinn. Och tankarna tas till fånga av ham. Vi lever hans liv. Kan det sägas bättre? Så läs igenom Efesierbrevet för exempel. Så är det här gentat gång på gång och i andra ord. Det är vad det betyder att vara ifört hans rättfärdighetsklädning. Mycket tycker det som Koran ville föreslå. Eller likgyldighet överför det och blandar det ondskap in i det gode som man gör i östen. Och i all falsk religion. Det här betyder att man gör människa om. Och det är det det betyder att få den rättfärdighetsklädning. Det är att vill det han vill. Vår sinn smälter samman med hans sinn. Vi tänker hans tanke, vi lever hans liv. Det är vad det betyder att bli iklädd denna klädning. När så Herren betraktar oss ser han icke fikenbladsklädningen, icke syndens nöjenhet och fel, men sin egen rättfärdighetsklädning som är fullkommen lydighet mot Guds lov. Visst du i ditt sinn skiljer rättfärdighet från helighet eller tro från gärningar, vill du aldrig förstå en sån passus som det där. Och det är relativt lätt att förvirra människosinne omkring dessa ting här. I annan sammanhang, icke i dagens läsning, som säger Ellen White något som är intressant i denna förbindelse. Hon säger här, visst du skulle komma till den slutning att du icke kan rätta på dina karaktärdefekter, då är det säkert att du vill tappa det eviga liv. Det omöjliga i denna situation ligger i din vilja. Visst du icke vill, så kan du icke. Men visst du vill det Gud vill han fjärna all korruption och allt vanhelig från ditt liv, visst du vill underkasta dig Gud som Kristus gjorde. Många har kommit till den konklusionen att min karaktärdefekter, det är närmast detsamma som min personlighet. Det hade aldrig varit i Bibeln. Du må bevara din personlighet, men du må icke bevara dina karaktärdefekter. Och hvis du kommer till den konklusion att det icke kan göras något ved, där är det säkert att du tappar det eviga liv. Därför kom Kristus in i världen för att göra ände på djävulens gärningar, som Johannes säger. Nå, detta uttryck som vi läste här, i denna klädning, det var vevet på himlens väv, finns det icke en tråd av jordisk upprinnelse. Den framställs ofta av teologer. I alla samfund och alla vägner som om den klädning man tar på sig utanpå för att däcka sin missgärning till så ingen ser den. På sida 21 nederst mittelse spalte står det: Kristi rättfärdighet vill icke däcka över en eneste synd där näres i hjärte. Ett människa kan vara lovöverträder innerst inne men utvändigt se ut som rättfärdig. Alltså Gud undersöker hela vårt liv, känner alla våra motiver. Och han däcker aldrig en eneste synd med sin rättfärdighetsklädning som näres hos människa. Så därmed är det satt på plats det där skille som har med rättfärdiggörelse och helliggörelse. Och som det står till vänster överst i sida 21. Rättfärdighet betyder att handla rätt. Alltså det är ju relativt populärt idag att säga att synd är en tillstånd eller... Alltså man liker inte oro att synd är lovbrud. Det går till Johannes brev så står det att det är den som gör rättfärdighet är rättfärdig. Och så säger Ellen White att rättfärdighet betyder att handla rätt. Det är helt konkret. Det är inte något mystiskt ved. Man ska inte kloster, man ska inte bli teolog. Man ska simpelthen bruka sin sunna förnuft och böja sig för Guds vilja och hans uppenbarade vilja. Och så handla rätt. Rättfärdighet är konkret för Gud. Alltså vi inte kan döma om varandra för vi inte känner varandras motiver. Det är för att vi är människor, men Gud känner oss alla. Det är därför Ellen White i den samma bok anstet säger att människor som inte har fysiska möjligheter att tjäna ham, de är handicap på en eller annan måte. Men Gud vet att i deras hjärta är det ett önskan om att tjäna ham. Och den minsta ansträngelse i rättning av gör hans vilja blir sett på ham som om de hade gjort det. Och i domen vill de bli dömt rättfärdiga ut från gärningar de aldrig har gjort, men som de ville ha gjort om de hade haft chansen, och det vet Gud. Är det skönt? På samma måte, det går ju bägge vägar. Det står att människor vill bli dömt för handlingar de aldrig har gjort av negativ karaktär, men som de ville ha gjort visst de hade chansen. Och därför är det maktpåliggande viktigt, för exempel att få unga människor att förstå att det gäller livet, i all sin fyllde, här i den valgsituation vi står i detta liv. I forbindelse med disse lignelser så skriver Ellen White at de evner, de muligheter som vi ikke har utviklet i dette liv, vil vi merke tapet av i evigheten. Ikke samme forbindelse, men i annen forbindelse sier hun at mennesker som har gått på egne veier hele sitt liv og levd etter sin egoistiske valg, de har aldri sagt Gud helt farvel i sitt hjerte, men de kommer på dødsleie, som hun sier, og henger sin sjel på Kristus. Og så sier hun, hvor god er ikke Gud? Han tar imot dem der på dødsleie i siste time og gjør dem til sine barn og sine disipler. Han tar imot levningen av et forspilt liv. Så det gjør Gud. Men så sier hun, hvis vi nekter eller holder oss fra å utvikle vår karakter under lydighet mot Gud i dette liv, så selv om vi skulle bli frelst, vil vi merke tapet av den forsømmelse i evigheten. Altså, evangeliet er materielt logisk, altså. Det er ikke sånn som teologien sier, et paradoks, en selvmotsigelse, en absurditet. Det er en avskyelig tankegang i Bibelens sammenheng. Frelsen er tindrende logisk og klar. Tingene henger sammen. Gud er rettferdig. Gud er ikke i går en, og i dag en annen, og i morgen en tredje. Gud er i går og i dag, og det er alltid den samme. Og det er derfor det står her i lesningen, vi skal ikke være i tvil om hva slags menneske Gud ønsker skal befolke hans rike. Når han har åpenbart sin vilje for verden, så er det ikke for sånn å ha et ideal som man stiler imot, men som er uoppnåelig. Hvis Gud sier til deg og meg, du skal elske din neste som deg selv, så er det fordi det er mulig å elske sin neste som deg selv. Som seg selv. Det er ikke sånn snakk, religiøs snakk, ja, vi burde jo elske alle hverandre, altså, men vi elsker jo ikke vår neste som oss selv. Ja, jeg tar litt ned på venstre, det venstre spaltet på side 21 står det. Sannhet, altså det er litt nedenfor midten står det, sannheten må innplantes i hjertet. Den skal lede sinnet og styre våre tilbøyeligheter. Karakteren må preges av Guds ord. Og det står i midterste spaltet nederst, under den tegningen der står det, «Den mann der kom til bryllupet uten at være iført en bryllupskledning, fremstiller den tilstand som mange befinner seg i våre dager. De bekjenner seg til å være kristne og ønsker at mottage evangeliets velsignelser og få rettigheter, men allikevel føler de ingen trang til at forandre karakteren. De har aldri erfaret en virkelig anger over synd. De er ikke klar over at de behøver Kristus, og troen på ham. De har ikke seiret over deres nedarvede og tillærte tilbøyeligheter til å øve ondt. Og likevel mener de at de er gode nok, og de bygger på deres egne fortjenester i stedet for å stole på Kristus. De kommer til bryllupet som ordets hører, men de har ikke iført seg Kristi rettferdighetsgledning. Og jeg kunne nevne et eksempel på hvordan Ellen White i annen sammenheng omtaler dette samme fenomen. Husker jeg leste før hvor det står at du må ikke komme til den konklusjonen at du ikke kan opprette opp det, at Gud i deg ikke kan opprette din karakter til å ligne Guds karakter. Om du kom til den konklusjonen, så går du fortapt. Og så sier hun, alle nedarvede og tillærte tilbøyeligheter til det onde kan Gud ved sin ånd fjerne i menneskelivet. Så der svarer hun på det som vår generasjon de siste 100 år, spesielt vårt århundre under Sigmund Freud, og hele den psykologiske skole, forskjellige psykologiske skoler, som har den idé at sannheten om mennesket finnes i mennesket selv, på en eller annen måte, en eller annen utgave. Men her står det at nedarvede, altså genetisk betingede karakterdefekter og tillærte tilbøyelighet til det onde kan alle hanskes med. En ærlig omvendelse vil ta høyde for begge. Dermed har du satt hele den skole av tenkning for vårt århundre, både sosialt og psykologisk, på plass. Nederst til venstre på side 21 står det, Satan hade hävdat att det var omöjligt för människan att adlyda Guds bud. Jeg er veldig, altså jeg er glad at jeg ikke jeg sa det opprinnelig. Fordi når man bruker ord som Satan og djevelen og sånn, så blir folk litt sånn ubehag ved det. De føler forsterket språk. Altså Satan i Bibelen er jo en person. Satan er livets fiende. Satan er den som utfordret Kristus. Satan er den som har forført slekten. Satan er vår fiende. Det er han som skal knebles. Og det er han som har sagt, det er Satan som har hevdet at det var umulig for mennesker å adlyde Guds bud. Og spør deg selv, hvor mange løper hans æren i dag? Hyppig fra talerstolene, rundt omkring, i alle samfunn så hører man det stadig omkvede om at det er umulig å adlyde Guds bud. Hvorfor gir Satan det argument som han egentlig ikke har? Hør hva Ellen White skriver om det. Vi behøver ikke å fremstille Kristi lydighet som noe som han hadde på grunn av sin spesielle guddommelige natur, som han var skikket til på grunn av denne natur. Det gjør man jo rett ofte i klassisk teologisk standpunkt i dag. At Kristus var som Adam før syndefallet, det er ikke sant. Adam kom i menneskelig skikkelse, i syndekjørt skikkelse, som menneske efter syndefallet. Katolske kirke går så langt som at Maria er nå ubesmittet, og Jesus er en ubesmittet unnfangelse. Fordi man kan ikke forstå at det går an å handskes med synd i virkeligheten. Det er derfor man skiller penger og kvinner fra prestene, for de kan jo aldri stå for penger og kvinner. Er du kristen, kan du stå for alt. Det står at Jesus hadde ikke en seier som han var spesielt skikket til på grunn av sin spesielle guddommelige natur. Nei, han kom som menneskets representant og ble fristet som menneskets stedfortreder og garant. Og så kommer det. Hvis Kristus hadde en spesiell makt som det ikke er menneskets privilegium å ha, så ville Satan gjort et stort nummer ut av dette. Som hun skriver, Satan would have made capital of this matter. Og det er for meg personlig en gåte hvordan mennesket kan bruke dette her satanske argument for å si det her om og om igjen i menighetssammenheng. Det er Satan som har hevdet det er umulig å holde Guds lov, ikke Gud. Kristi gjerning var å ta fra Satan hans krav på å kontrollere mennesket. Så det Satan gjør jo krav på oss. Det som ligger i disse mange tekstene hvor det står at Satan nærmest forventer og forlanger at Kristus skal holde seg tilbake, så han kan få sin vilje og gjøre med mennesker som han vil. Når Kristus kommer inn i verden, så er det å ta fra Satan hans krav på å kontrollere mennesket. Og dette kunne Kristus gjøre på den eneste måte. Han kom som et menneske i en menneskelig skikkelse. Han fremviste en lydighet som er et menneskes lydighet. Han sto fremfor Gud som et menneske kan stå fremfor Gud. Og så føyer hun til. Han kom ikke til vår verden for å gi en mindre Guds lydighet mot en større Gud. Det er den klassiske katolske modell. Hentet ut av den greske mytologi, det er noe som heter Gud, og så er det halvgudene på Olympus, og så er det menneske. Gud, Kristus er ingen halvgud. Kristus er Gud. Og derfor sier Ellen White, han kom ikke til vår verden som en halvgud, eller en mindre Gud, for å vise lydighet mot en større Gud. For hvis han er en mindre Gud, så er han fortsatt større enn menneske. Nei, han kom som vårt eksempel. Herren Jesus kom til vår verden ikke for å åpenbare hva Gud kan gjøre. Det er jo det gudene på Olympus gjør. De viser jo hele tiden hva Gud kan gjøre. Og presteskapet i de store klassiske kirker, de har jo mirakuløs kraft i og med at de gjør brødet til legem og så videre. De er over oss andre, de er aparte. Kristus er ikke aparte. Han er Gud. Lagt til side sin guddommelige skikkelse, opptrer som menneske på våre vegne. Han kom til verden ikke for å vise hva en Gud kunne gjøre, men for å vise hva et menneske kan gjøre i troen på Kristus, som hjelper det i alle situasjoner. Det finnes ikke den fristelse som menneske ikke kan overvinne ved Guds hjelp, hvis de forener seg med Gud som Jesus forenet seg med ham da han var menneske. Vel, det står her i den samme spalte, Satan hadde hevdet at det var umulig for mennesker at adlyde Guds bud. Og det er sant at vi ikke kan adlyde dem i vår egen kraft. Men Kristus kom i menneskelig skikkelse, og med sin fullkomne lydighet viste han at alle Guds forskrifter kan adlydes når det menneskelige og det guddommelige forenes. Ja. prøv å si det på denne måte, hvis det hjelper. Det er sånn at i all falsk religion så blander man godt og ondt. Det vi kalte yin-yang, ikke sant? Og unnskyldning for synd, fikenbladene og så videre. I Bibelen så skiller man godt og ondt. Esaias sier, ved den som kaller surt søtt og søtt surt. Ved den som kaller rett urett og urett rett. Er det noe som ikke behager Gud, så er det å blande kortene. Forskjellen på hva vi nå er som menneske, og hva vi bør være som menneske, er bibelsk etablert fra starten av. Det går igjen i alle språk. Det er forskjell på hva man er og hva man bør være. Derfor skiller man i Bibelen markant og avgjørende. Ja, på liv og død gjelder det å skille det gode fra det onde. Derimot, hvis du går på avveier, så kommer du til å gjøre den feil som jeg nevnte innledningsvis. Man blander rettferdighet, altså det å bli rettferdiggjort, og omvende seg med det å bli gjort hellig. Og det må vi ikke skille. Og ettersom Ellen White sier, de som skiller det, de taper hele argumentet på gulvet. Derfor så har vi en tendens til å blande der hvor vi ikke skal blande, og skille hvor vi ikke skal skille. La oss ikke blande godt og ondt, men la oss ikke skille rettferdighet og hellighet. La oss ikke skille tro og gjerninger. Derfor i Bibelen, så, når man kommer til Jakobs brev, det som Luther ville smide ut av Bibelen, for det står jo der at Abraham ble rettferdiggjort ved gjerninger. Og vi har alltid lært at Abraham ble rettferdiggjort av sin tro. Jo, hvis man bruker tro i ordet teologisk moderne betydning, så er tro, det er en eller annen fiks idé i hodet, altså. En følelseselement, eller et forstandselement, eller og så videre. Men det har ingenting med virkeligheten å gjøre. Så vender Jakob, som er Bibelens, Nye Testamentets første filosof, han vender hele på hodet og sier at vis meg din rettferdighet ut fra din tro, så skal jeg vise den ut fra mine gjerninger. Det er derfor han kan si at Abrahams tro og Abrahams gjerninger, det er to måter å tale om det samme på. Vel, jeg føler at det er viktig for oss som syvendagsadventister å forstå at adventismen har et særegent trekk som gjør oss ganske unik i verden i dag. Jeg slo opp i James Whites bok som heter Bible Adventism, Bibeladventisme, bibelsk adventisme, unnskyld. Og jeg husker første gang for flere år siden jeg leste det, så ble jeg forbauset over at han skulle, det slo meg, da jeg åpnet boken, så begynner han i de første kapitlene å tale om de tusen år. De tusen år. Så plutselig går det opp for meg. Ja, men det er det som er avgjørende. Hvis du vil forklare hvorledes verden ender, så må du få sagt for slekten at avgjørelsen trekkes før de tusen år, og ikke som alle kristne, alle i gåsøgne, kristne på James Whites tid, trodde at verden ender i et herlig tusenårsrike. Nei, avgjørelsen trekkes før den tid. Og det er det som gjør det unikt å være syvendagsadventist, og vite at i dag er Jesus Kristus i den himmelske helligdoms aller helligste. I dag er det dommen, og det er i dag han bereder sin menighet på å leve med ham for bestandig. Så lignelsen om bryllupskledningen, på samme måte som lignelsen om vodde som ble kastet i havet og samlet mange fisk, både gode og dårlige, så ble den trukket på land, og så sorterte man fiskene. De dårlige smed man ut, og de gode bevarte man. Så det er den undersøkende dom. Sammen med bryllupskledningen, det kommer mange til, og så blir noen smitt ut. Altså, det er ikke nok som det står her av sitt navn i livets bok. Vi må også se til at det blir der. Og hvor skulle jeg ønske for meg selv at jeg kom der hvor jeg var verdig? Jeg er pinlig oppmerksom på at jeg er uverdig til å tale om disse ting. Og de som kjenner meg best, de vet det. Men vet du, jeg våger ikke å si det på noen annen måte. Jeg våger ikke å holde meg fra å si det som er så tindrende klart og så fundamentalt i adventismen. Det er det saken dreier seg om. Vi må lære på ny å finne frem til Jesus Kristus. Og som Ellen White sier i boken Den store strid, hvis du er i tvil om ditt navn står i livets bok, da unn deg ikke hvile eller mat eller noe før du vet at det er så. La oss gjøre vår frelse sikker i Kristus. La oss lære ham å kjenne og vandre med ham time for time og dag for dag. Avslutningen i lesningen så står det, Det vil ikke i fremtiden bli en prøvetid til at berede seg for evigheten. Det er i dette liv vi skal iføre oss Kristi rettferdighetsgledning. Dette er vår eneste anledning til å danne vår karakter, våre karakterer, så de er egnede til det hjem som Kristus har berett for dem der adlyder hans bud. Måtte Gud hjelpe meg og mine, og måtte Gud hjelpe oss alle som er her i dag. Og vi vil, synes jeg, skulle be spesielt for de som er alene og har sorg og er bange. Og der det alltid noen som er, og måske noen spesielt. Vi tenker på Kamma, hennes familie. Skulle ikke vi be det sammen? Og som bøn be om at Gud tar imot oss som sine barn, at vi kan ha tillit til ham som bøn har tillit til sin mor og far. Ikke se på alle våre feil og mangler, vi blir mismodige. Ikke se på all vår svakhet, så tror vi det går aldri. La oss tenke på Kristus, la oss tale om han, la oss konsentrere oss om han, la oss tro på han. Skulle ønske at noen av jer ville be sammen med oss i det vi kneler, så vil jeg avslutte. Skal vi knele sammen og be?